Hallå, hej. Glad påsk. Fint att få vara här. En del nya ansikten och jag var liksom några veckor sedan jag var här så jag känner mig lite ny också. Jättefint att få se er. Jag ska börja med att lägga predikan i Guds händer. Tack Jesus att du är här. Tack för att vi får komma samman idag och fira din uppståndelse. Tack att du är en Gud som lever och som är verksam. Tack att vi får bekänna oss till dig. Tack att vi får upphöja och ära dig den här dagen. Herre, nu vill jag lägga den här predikan i dina händer. Kom och var oss nära och tala ditt ord precis så som du vill den här dagen. Amen. Vi har ju nu fått vara med och vandra och följa med under de här dagarna. Vi började med en Getsemane stund i torsdags. Då vi fick vara med när Jesus delade den sista måltiden med lärjungarna. När han instiftade nattvarden och när han fängslas och förs undan. Och sen var det långfredagen när vi följer Jesu lidande. Och då han slutligen ger upp sitt anda på korset. Och idag möts vi i glädje för Jesus lever. Han är uppstånden. Och vi ska få följa med de som var de allra första att ta del av den här glädjande nyheten. Och det är ju kvinnorna. Kvinnorna som har funnits med hela tiden. Kanske lite på avstånd. De nämns inte alltid. Men här har de den liksom centrumrollen. De är de första att få se. Men också de första att få ta emot nyheten om att Jesus lever. Vi ska läsa från Lukas evangeliet kapitel 24 och vers 1 och framåt. Men dagen efter sabbaten gick de i gryningen till graven med kryddorna som de hade gjort i ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och när de gick in kunde de inte finna Herren Jesu kropp. De visste inte vad de skulle tro. Men då stod där två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och sänkte blicken mot marken. Men männen sa det till dem. Varför söker ni den levande här bland de döda? Han är inte här. Han har uppstått. Kom ihåg vad han sa det till er medan han ännu var i Galileen. Att människosonen måste överlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Det är kvinnorna som kommer. Det är tidig morgon. Solen håller på att gå upp. De är där för att de ska smörja Jesu kropp. De har förberett sig. De har tagit med välluktande kryddor. De är säkert väldigt sorgsna och ledsna. De är inte riktigt förberedda på vad de ska möta. I en av evangelietexterna så kan vi läsa om hur de funderar. Hur ska vi få bort stenen? De vet att det är en stor sten som liksom är för ingången till Jesu grav. Och det är ett liksom bekymmer för dem. Hur ska de komma in till Jesus? Och i en av evangelierna så står det också att det är som ett jordskalv när ängeln rullar undan stenen. Så på vissa ställen är det en ängel, men i den här texten är det två änglar som möter dem med budskapet. Att varför söker ni Jesus bland de döda? Han är bland de levande. Han har uppstått. Och så påminner ängeln också om det som Jesus redan har sagt. Det han tidigare har liksom berättat för sina lärjungar att han ska uppstå igen. Kvinnorna vet ju inte riktigt vad de ska tro. Först när de ser att stenen är borta. Och så blir de förskräckta. Det är ju liksom, föreställer att ni är med om något som ni inte riktigt kan, liksom. Det var inget de kunde, liksom, ens i sin vildaste fantasi tänka sig. Fast vi kan tycka, men Jesus har ju ändå antytt detta flera gånger. Men för dem var det något helt ofattbart. Graven är tom och Jesus är inte där. Men ängeln säger till honom, var inte rädda. Och så säger han åt att Jesus, han är redan för er. Han är på väg till Galileen och där ska han möta er. Och han ska låta sig visa sig för er. Och så kan man fortsätta läsa hur de springer därifrån. Man kan bara föreställa sig den iven. De måste känna den här euforin. Men också bävan. Alltså att man inte riktigt fattar vad man har varit med om. Liten chock. En slags chock kanske. Är det verkligen, verkligen sant? Är det på riktigt? Har Jesus verkligen uppstått? Och när kvinnorna kommer fram till lärjungarna så är det ju inte enklare för dem att förstå. Ja, på något ställe står det, de säger att det är bara prat. De kan inte ta in att Jesus har uppstått. De bara avfärdar det kvinnorna säger som tomt prat. Och så kan vi läsa om hur Petrus ändå, någonstans så vill man ju tro såklart. Tänk om det ändå är sant. Och Petrus är en av dem som springer tillbaka till graven för att se med egna ögon och bevittna det som kvinnorna berättar. Och när han tittar in i graven så är graven tom och han får se linnebindlarna ligga där. Och han uppfylls av förundran. Han ser och han förstår. Så det här påskens glädjebudskap är ju någonting som sakta, sakta sipprar in. Det är inte bara så här, wow, Jesus uppstått och vi... Utan, är det verkligen sant? Det är liksom som att det sakta, sakta är som att det kommer till dem som en djupare innebörd och insikt. Det är ju ändå mer skeptiskt som de flesta av Jesu lärjungar tar emot den här nyheten. Vi kan också läsa om Thomas som har fått det inte helt fördelaktiga namnet Thomas tvivlaren. Alltså man kan ju verkligen känna sig igen i honom. Han är inte med när lärjungarna till slut fått möta Jesus fysiskt. Och en vecka senare så får han också möjligheten att se Jesus. För han säger, jag kan bara tro om jag får se. Och då låter Jesus honom få liksom känna och sticka sina fingrar i hans spikhål och liksom sticka handen i hans sida. Och man kan ju förstå Thomas, eller hur? Vi måste få se för att vi ska kunna tro. Och i samma stycke när vi kan läsa om Thomas så säger Jesus också det. Saliga, de som tror men som inte har sett. Och dit har ju vi, eller hur? Saliga de som tror men som inte har sett dig, Jesus. Allt står och faller med påskdagen, precis som Rickard läste här. Om det inte är sant, om det inte är sant att Jesus har uppstått, då är vi de mest ömkansvärda. Då är det här förgäves. Det jag står och säger här och allt det vi läser om. Allt står och faller med om Jesus dog och uppstod igen. Och just den här sanningen ville man ju till varje pris undvika skulle sprida sig. Att Jesus verkligen hade uppstått. Och det är därför också soldaterna får ta emot den här summan pengar för att hålla tyst. När de kommer till översteprästen och säger och berättar och vittnar om vad de har fått vara med om. Och de bara ger dem massa pengar för att ja, säg så här, det var lärjungarna som tog kroppen. Men vi kan ju också, när vi går tillbaka i tiden, när vi läser om det som utspelar sig på långfredagen. Redan där så får vi ju en föraning vad som ska ske. Redan där manifesteras Guds makt och hans härlighet. Tänk när Jesus ger upp andan, solförmörkelse som pågår i 6 timmar. Jorden som skakar och som vi också kan läsa om hur gravar öppnas och liksom döda blir levande. Och hur en av officerarna säger, han måste ha varit Guds son. Bekännelsen, vem han var. Du och jag, vi kan följa det här påskdramat från det att Jesus föds. Han vandrar på jorden. Han gör under tecken och helande. Vi tar del av hur Folket vände sig mot honom, han blev tillfångatagen, till slut dödad och slutligen uppstår. Vi har hela bilden. Det har inte lärjungarna. Lärjungarna har inte, de förstår inte att de är med om ett historiskt skeende. Att deras namn ska bli omnämnda flera tusen år senare. Att ur den händelsen som de bevittnar så ska kyrkan växa fram. De befinner sig i ett töcken. Och i en av evangelietexterna så kan vi också läsa om hur Jesus tar undan dimridån för deras ögon. Så de kan förstå skrifterna. Och när han har tagit bort dimridån för deras ögon så sände han dem ut. När de har tagit emot budskapet om vad som har skett, vad de har varit med om och vad som har hänt med Jesus, så sände han dem ut att dela med sig av de goda nyheterna. Att han har uppstått till hela världen. Ängelns ord till kvinnorna. Varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Orden som måste vara de bästa de någonsin kunde få. Men också så överväldigande och omtumlande. Nyheten som fyller dem med både bävan och glädje. De har varit med om något som aldrig hade varit med om tidigare. Det måste vara en så märklig morgon, denna påskdagsmorgon. Men uppfyllda av den här känslan som bär de nyheten vidare. Och liksom jag har precis nämnt så har ju lärarna svårt att ta in det som de hör. Det kan inte vara sant. Det låter lite som galenskap för dem. Och vi kan förstå. Vi kan känna igen oss. Varför skulle det vara annorlunda för Jesus än för oss? Om man dör så dör man och dör man död. Men Jesus har uppstått. De måste få se med egna ögon. Och inte ens Jesus förebrår dem det. Och vi kan läsa sen om hur Jesus på ett personligt plan möter en efter en. För mötet med honom väcker tro. Kvinnorna är först att möta honom. En av dem är Maria Magdalena. Och det står att hon säger, när hon förstår att det är Jesus, då ropar hon mästare på hebreiska. Vi kan också läsa om hur kvinnorna griper tag Jesus om vaderna eller fötterna. De måste ha fallit ner på knä när de förstår vem det är de har framför sig. Och Thomas, när han förstår att det är Jesus, så utropar han: min Herre och min Gud. Och jag tror att det är på samma sätt för dig och mig. Det är för att vi har fått uppleva. Vi kanske inte fysiskt har fått se Jesus med våra ögon, men vi har fått möta honom. Och det har väckt tro i våra liv. För mig är det så. Annars hade inte jag stått här idag. När jag började min vandring var det: Gud, visa dig för mig så jag kan tro. Visa dig för mig. Och det är det han har fortsatt att göra ända sedan den dagen. Han har uppenbarat sig för den här världen som Guds egen son. Som frälsare och Herre. Och han har förvandlat människors liv. Det är inte bara lärjungarna som kan vittna om detta, utan det har människor i så många tider gjort och fortsätter att göra. Jesus, han går före. Han gick lärjungarna till mötes för att möta dem. Graven var inte bara tom. Jesus lämnade dem inte där med alla sina frågor, utan han kom dem till mötes. Kanske är du här som funderar, var graven verkligen tom? Jag har så svårt att tro att Jesus lever. När man tittar ut på världen, när man ser allt lidande, allt elände, finns det verkligen en Gud? Jag skulle vilja säga till dig, följ med och se. Följ med och se. Vi kan inte visa på en fysisk grav som är tom. Men följ med och se. Vandra med någon. Ta rygg på någon som bekänner sig till Jesus. Gå på gudstjänst. Följ med hem. Sitt och samtala. Följ med och se. Och jag är övertygad om att du kommer få se, smaka, uppleva, förnimma vem han är. Och att han är en levande Gud. Och när vi har förstått, när vi har tagit in, när vi liksom kan liksom greppa, det gör man kanske aldrig helt, det enorma i vad Jesus gjorde, då vill han också sända oss ut. Det är inte något vi bara ska behålla oss för oss själva. Ni vet, när man har varit med om något fantastiskt, då vill man bara de berätta för alla. Jag har varit med vid det tillfället när jag fick höra Guds röst, när Gud kallade mig in i en tjänst. Jag var så fylld av förundran. Alltså jag kan bara liksom tänka mig den där känslan av när man bara, man kan inte hålla tyst för att man har varit med om något helt fantastiskt. Evangelium är glatt budskap. Vi matas med så många budskap idag. Idag är det ett glatt budskap om kaffepriset har sjunkit. Eller hur? Men det är inte det här. Jesu budskap är något helt, helt annat. Det är ett evangelium som sträcker sig bortom tid och rum. Det sträcker sig bortom vår historia. Det handlar om nuet och det handlar om vår framtid. Jesus, han vill sippra in med påskens budskap, uppståndelsen, in i våra liv. På alla livets områden. Och han sträcker sig och han räcker till för oss var och en. För var och en. I vår tid just nu så är det så många hjärtan som tonar upp sig. Som står där och ropar och skräller. Man kan nästan känna sig lite rädd ibland. Och då är det så fantastiskt att få påminna sig om det Jesus gjorde. Han som har vunnit seger över mörkret. Över alla makter som vill hålla oss tillbaka. Som skräller och som låter. Men han har vunnit seger. Han gjorde det den här dagen. När han övervann dödens makt. Så här kan vi läsa i Filipperbrevet. Och nu har jag inte skrivit ut hela bibelordet. Två har jag skrivit, men det kanske inte riktigt stämmer. Men jag läste det. I Filipperbrevet i alla fall. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev en av oss. När han till det yttre hade blivit människa gjorde han sig ödmjuk och var lydig ända till döden. Döden på ett kors. Därför har Gud upphöjt honom över allt annat och gett honom det namn som står över alla andra namn. För att alla knän ska böjas för Jesu namn i himlen och på jorden och under jorden. Och alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herre, Gud Fader till ära. Här nyligen så sjöng vi den här lovsången Jubla och dansa. Han är på tronen idag. Han har segrat. Regerar i evighet. Vår Gud är en evig konung, helig och sann. Hans son gav sitt liv på korset. Min synd försvann. All ondska får vika undan. Han har allt makt. Allt är honom underlagt. Påskens budskap sipprar in. Från nattsvart mörker till jublande eufori. När vi förstår vad han har gjort. Jesus, han sitter på tronen. Han har all makt. Allt är honom underlagt. Och tänk att du och jag får bekänna oss till honom. En Gud som sonar vår skuld. Som har tagit straffet på sig. Som lät sig slaktas som en brottsling. För att vi skulle få liv och liv i överflöd. Det är något att fira Det är ett glädjebudskap. Graven är inte tom. Graven är tom. Låt det få sippa in i ditt liv. Han har vunnit seger över mörkret. Inte bara i världen utan också i ditt och mitt liv. Och Jesus, han vill kalla oss ut i sitt ljus. I frihet bortom skuld och skam. Du och jag har ingenting att frukta. Och Gud har också gett oss sin ande och sin hjälpare. Och vi får fortsätta leva ut den segern i våra liv varje dag. Påskdagens innebörd får vi bära med oss in i vår vardag. In i våra liv. Så låt oss glädjas idag över det som Jesus gjorde för din och min skull. Han har besegrat mörkret. Han är den som regerar. Det må vara många andra som ropar och skäller och som verkar ha mycket att komma med. Men han är den som kommer ha det slutgiltiga ordet. Och mörkret och ondskan är honom underlagt. Amen. Tack Jesus att du kom till den här jorden för att rädda oss ifrån mörkret. Att komma med ditt ljus och med din härlighet. Tack för att vi får förtrösta på dig i en orolig tid. Tack för att du är vårt hopp och du är vår räddning. Tack att du vill komma oss till mötes. Att du vill än idag visa dig för oss att du är sann och att du lever. Herre, tack för att du tar våra frågor på allvar. När vi undrar om det verkligen är sant, när vi tvivlar och när vi känner oss liksom som att vi har svårt att tro på dig. Då vill du komma och uppenbara dig för oss. Herre, tack att du har fortsatt att göra det den här dagen. Och tack att du fortsätter att göra det. Herre, vi vill fortsätta bekänna dig som vår Herre och vår Mästare. Och vi vill stämma in i alla de här jubelropen. Och liksom hänge oss till dig. Denna dagen och alla andra dagar när vi får följa dig. Amen.